välkomna till G-ordet, andra säsongen och andra säsongens andra avsnitt.
G-ordet är en podd som görs av mig, Thomas Walsh. Jag är teolog och webbutvecklare.
Och av mig, Henrik Bettner. Jag är kommunikatör och allmän hangaround i kyrkan.
Målsättningen med den här podden är att utforska det existentiella landskapet. Specifikt har vi ställt en fråga. Vi undersöker om den kristna traditionen och det kristna arvet kan fungera utifrån ett existentiellt synsätt som en livsbärande grund idag. Och i den här säsongen gör vi det genom att dyka in i en bibeltext, riktigt närgånget, ett stycke per avsnitt, och tolka och lägga ut den i ett historiskt, kritiskt och existentiellt perspektiv. Och för mer bakgrund så rekommenderar vi att ni går tillbaka och lyssnar på säsongen från början.
Ja, i första avsnittet.
Om ni inte har redan hört och lyssnat på avsnitt ett såklart.
Precis, där lägger vi ut lite mer och jag försöker uttala Wesleyan Quadrilateral.
I det här avsnittet har vi kommit till andra kapitlet. Vi har klippt det lite och sparar en del till nästa för att det ska hänga upp lite mer tematiskt. Avsnittets text är Galaterbrevet kapitel 2, vers 1-14. Sedan, efter 14 år, gick jag åter upp till Jerusalem tillsammans med Barnabas och tog även med mig Titus. Jag gick på grund av en uppenbarelse. Jag la fram det glädjebud som jag förkunnar bland folken. Dock presenterade jag det först i ett enskilt möte med dem av högt anseende. Detta för att jag inte skulle springa eller ha sprungit i onödan. Men inte ens Titus, som följde med mig, som ju var grek, behövde omskära sig. Denna fråga uppstod på grund av några falska bröder som i hemlighet hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i den smorde Jesus, för att återföra oss in i slaveriet. Men vi böjde oss inte för dem, inte för ett ögonblick. Detta för att glädjebudets sanning skulle bevaras för er. Vidare, de som har anseende, om de har anseende eller inte spelar ingen roll för mig. Gud har inte anseende till personen. Dessa ledare la inte till något till mitt budskap. Tvärtom, de såg att jag blivit betrodd med glädjebudet till de oomskurna, på samma sätt som Petrus blivit betrodd åt de omskurna. För den som verkade genom Petrus och hans tjänst som sändebud för de omskurna verkade också genom mig för de oomskurna. När Jakob, Kefas och Johannes, som var kända som pelare, kände Guds nåd som jag fått ta emot, räckte de mig och Barnabas handen för samarbete. Vi kom överens om att vi skulle gå till folken och de till de omskurna. Deras enda önskan var att vi skulle komma ihåg de fattiga, just det som jag själv verkligen ihärdigt arbetat för. När Kefas kom till Antiochia protesterade jag öppet mot honom, för han var uppenbarligen fel ute. Innan vissa personer från Jakob var där hade han för vana att äta med folken. Men när männen kom drog han sig gradvis undan eftersom han fruktade dem som var för omskärelse. De andra troende judarna anslöt sig till honom och förställde sig. Det resulterade också i att Barnabas drogs med i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte vandrade rakt fram i enlighet med glädjebudets sanning, sa jag till Kefas i allas närvaro: om du som är född jude lever som en av folken och inte som en jude, varför tvingar du dem av folken att leva som judarna?
Vi pratade i första avsnittet om att Paulus var ganska förbannad.
Ja, han var kränkt.
Men nu är han ju ännu kränktare.
Ja, han berättade en situation där han var riktigt kränkt.
Ja, och här får man kanske dra upp lite grann kring vilka saker det är här som gör det hela lite extra kränkande faktiskt mot honom. För det första så tänker jag på den här personen Barnabas. Han nämns ju i början här att han gick åter upp till Jerusalem. Och det är ju liksom i samband med att han verkligen kommer igång med sitt resande och berättande om Jesus i andra, på andra platser. Så att det här är liksom en person han är tajt med, Barnabas. Och därför tänker man att det svider lite extra liksom, att till och med Barnabas blir, går över till fel sida så att säga. Det är ju liksom en person som är ändå måste vara ganska nära honom.
Men han vill ju berätta den här anekdoten eller berättelsen då om att ja, det är lite som att han säger, det är inte första gången jag hör det här, liksom, det här problemet då, att vissa ur en som med judisk bakgrund i de här församlingarna propagerar för att alla måste omskära sig för att kunna gå med. Att man måste hålla alla de traditionella buden. Det kommer vi komma, vad det innebär med lagen och så, kommer vi komma in på i ett senare avsnitt. Men det kan vara intressant att också tänka och berätta lite om bakgrunden till vilka var de här personerna som Paulus förkunnade för, vilka var det som samlade, vilken kontext det var som de, ja, som han berättade. Och det finns faktiskt i apostlagärningarna som så finns det väl beskrivet, nästan som det är en liten berättelse, man kan verkligen säga hur tänka sig hur det går till, och det är att de går på sabbaten till synagogan, Paulus och hans medhjälpare, när de kommer någonstans, nu kommer jag inte ihåg exakt vad det är, och efter den vanliga textläsningen och gudstjänsten och allting så stannar kvar och framför sitt extra budskap så att säga. Och det var i den kontexten, det var synagogerna i diasporan, alltså bland judarna som levde runt om i romarriket, i den grekisktalande delen av romarriket, alltså östra romarriket, det var Paulus kontext. Och då finns det redan, alltså miljön är det, är väldigt väl förberett, för det finns, de brukar kallas de gudfruktande eller någonting.
Ja, just det.
Alltså det fanns många hangarounds. Alltså judendomen, den judiska religionen var väldigt intressant. Det var den monoteistiska tiden var lite inne. Det är en sidoanekdot, men något av mina barn frågade mig. De vet ju så här, ja, men du, att jag kan de här kyrksakerna och sådana här bibelgrejer och så här. Så frågade jag, vad hade hänt om inte Jesus hade funnits? Mm. Och så här, hur hade utvecklingen gått? Och då bara, så funderade jag lite på. Och så kom, alltså, och när jag tänkte efter då, för det var en allvarlig fråga, jag krävde ett lite eftertanke och svar. Så, inte exakt vad ord jag använde för att förklara för mina barn, men det jag tror är att någon form av helleniserad judendom hade nog brett ut sig på något sätt. Det var liksom, kulturen var redo för monoteism. Judendom låg nära till hands.
Jag är helt med på det, men jag vill också kasta in lite persiska influenser också, lite mithraism sådär, så att det liksom är lite just det här god
en
kraft, god kraft sådär, så är precis.
Och det finns, alltså, så att det var många som besökte textläsningarna och så i synagogorna som inte var judar. De var öppna och man fick komma, och de här berättelserna, den hebreiska bibeln då, det som är vårt gamla testamentet, det var ju riktigt coolt liksom. Det gick ju hem. Många tyckte det var jättesuperspännande liksom att lyssna till. Så att det var många som inte kom från judisk bakgrund som var hangarounds helt enkelt i synagogorna. Men så var det ju där med att det var ju svårt att, man kunde ju, alltså bli jude liksom, det var ju svårt att omskära en vuxen man i liksom.
Nej, och till och med även om man skulle vilja det, så var ju inte judendomen då och är inte nu en missionerande religion.
Nej, precis, det var
som,
inte liksom så här
fler.
Ja, precis, det var lite så här, okej. Nej, men absolut. Och det finns en i också det område som är nuvarande Turkiet, så finns det en dörrpost från en synagoga från den här tiden bevarad. Man har hittat arkeologisk utgrävning. Och där finns alla namn inskrivna på de som donerade pengar för att bygga synagogan. Och då är det så här 40% av de namnen är icke-judiska namn. Mm. Så det var ändå, det var liksom, de var nästan, alltså det var ändå, de var ändå så pass, många var ändå så pass mycket med i församlingen att de donerade pengar till synagogsbygget. Mm. Men man var ju ändå inte riktigt med i förbundet liksom.
Det är lite roligt att jämföra för mig som har ganska mycket frikyrkobakgrund, att jag upplever att det, så där har det nog alltid varit i många svenska frikyrkor också. Där blir man ju medlem, eftersom du är som en förening. I motsats till Svenska kyrkan då, så är det organiserat som en förening där du kan vara medlem. Och där är det också så att man ofta talar om församlingens vänner. Det är liksom de som kommer och är med och deltar, men som inte blir medlemmar.
Ja, de betjänade kan man
ja,
säga.
Ja, just de betjänade använder man också. Ja. Så att det här är ju också en tradition får man säga då.
Och då kan man ju förstå att när Paulus kommer och säger så här att nej men det behövs faktiskt inte längre, för att Gud har skickat sin Messias, sin smorde frälsaren och som var Jesus från Nasaret, och genom hans trofasthet och lära så behöver vi inte längre bindas av de skillnaderna. Ja, det var många som tyckte det lät ju som ett good deal.
Ja, alltså, och det, samtidigt så förstår jag liksom att det blir också en revolutionerande tanke liksom, ja, just absolut. Det här.
Det är ju inte bara, men då är det inte så här, det är inte bara liksom, det ligger väldigt mycket mer i det hela. Vi kommer komma in på det mer, men att det är inte liksom bara så här, nej men jag har strukit just den här grejen om omskärelse, så att utan det är så otroligt mycket mer radikalt det som Paulus berättar om eller förkunnar, och jo, men det och, som också på många sätt jag känner så att det går tillbaka på, ja, men på Jesus lära såklart, för Jesus var ju också så superradikal kring inklusivitet och så.
Ja, för jag tänker just att vi var inne på i förra avsnittet det här förbundet mellan Gud och folk och Israels folk, och där man då skulle uppfylla sin del av avtalet, så skulle Gud också uppfylla sin del. Och i avtalet ingick ju faktiskt omskärelse för män.
Ja, ja, precis.
Så det här var ju ett sätt att ändra avtalet.
Ja, precis. Ja, ja. Utöka det liksom. Och det är ju mycket, hur det kan vara möjligt är ju mycket av vad det här brevet handlar om.
Mm.
Många av dem.
Varför det är så självklart för Paulus liksom.
Ja, och kan hålla på att försöka motivera det och så.
Men innan vi kommer till motivationen så får vi ju berättelsen om konfrontationen.
Och, ja, precis. Absolut. Och där är det lite intressant att veta bakgrunden till varför är det här en så stor grej. Vi var inne på det lite i första avsnittet. Det här med de titlar och de begrepp som Paulus använder sig av. Och så som man beskriver Jesus, och där det här den smorde Messias Kristus, det är en judisk titel, men alla de andra som Paulus säger, det är Guds son, det är ett glädjebudskap, ett evangelium som förkunnas, det är frälsare, det är fridsbringare och sådana saker.
Jesus är herre.
Jesus är herre framförallt.
Ja.
Det är kejsliga titlar. Det är ord som kommer från kejsarkulten, där Paulus tar dem från kejsaren och applicerar dem på Jesus istället. På det sättet som Paulus säger Jesus är herre, så säger han samtidigt kejsaren är inte herre. Det finns ingen chans någonsin att det inte skulle uppfattats på det sättet.
Nej, det är ju självklart.
Ja.
På samma sätt som vi beskrev också i förra avsnittet, att när man citerar någonting ur gammaltestamentlig text bland judar, då känner alla igen det.
Ja, kanske, och, eller då i alla fall.
Ja, jag menar alltså, jag tänker att det i det här sammanhanget, i det romerska imperiet, där vet man. För det här är självklart. Det här är någonting som står uppsatt och beskrivet.
Ja, men det finns ju inskriptioner till kejsar Augustus ära, där det är så att Augustus, Guds son, frälsare, så bringar fred till hela världen. Det är glada budskapet, evangeliet om liksom kejsaren och så. Det är verkligen, det är typ ordagrant samma termer. De är hämtade från kejsarkulten med flit för att berätta om ett annat sätt. En fred som är, alltså att Jesus, den korsfäste, vad är det för, alltså skillnaden, det är en fred, det är ett, så som Gud vill ha det, men det är rättvisa, det bygger på rättvisa.
Ja, det är ju Guds rike kontra världens rike.
Världens makter, kejsarens, ja, logik, världens logik som bygger på seger, bygger på att...
På våld.
Ja, men att man precis, man är... Man skapar fred genom att besegra sina fiender.
Just det.
Och upprätta ett system som håller alla i schack. Liksom.
Civis pacem parabellum. Mm. Vill du fred, rusta för krig?
Och vi kommer komma mer igen på det. Alltså det är svårt att inte ta allting på en gång.
Nej, precis.
Vi ska, men vi ska... men då finns det så här, kejsarkulten var ju en... Och det var ju liksom obligatorisk statsreligion i romarriket. Det var obligatoriskt, det var krav på att man skulle göra liksom vissa, man skulle be för kejsaren, man skulle göra vissa offerceremonier, det skulle liksom tillägnas sådana grejer.
Ja, och då fanns helgdagar utlysta kring det här som alla måste respektera och så också.
Ja, och det fanns också när det gällde måltiderna och hur man presenterade att man skulle tacka kejsaren.
Mm.
Man skulle liksom be bordsbön till kejsaren. Det var obligatoriskt. För det var ju också så att man trodde ju på verkligen så här att jo, men den här segern, ja, men det här sättet att tänka liksom, det kom ju också av ett teologiskt sätt att tänka där en gudarna, alltså de hjälper folk till seger. Det är liksom, hur vet man att en gud är sann och stark? Jo, för att den har lett sitt folk eller sin kung eller så kejsare till seger i krig. Mm. Liksom. Då har den så. Jesus och Paulus, alltså, vänder ju det här på helt upp och ner. Liksom. Det är ju det som är så otroligt revolutionerande. Men, och då var man ju så här, då var det ju viktigt att man alla följde det här samma, att man liksom sa de här bönerna då så. Och då var det så här att judarna hade fått ett undantag. För det här funkade ju inte för dem. För de var ju, vid den här tiden hade judendomen utvecklats och varit helt monoteistisk. Så de kunde ju inte tänka sig det här. Och det hade ju varit liksom massa tjafs. Men till slut hade de hade lyckats utverka ett undantag där de slapp göra det här. De slapp säga de här typ bordsbönerna till kejsaren. Så länge de frambar offer och bad för kejsaren i templet i Jerusalem. För då tyckte så här, ja, men då tänkte kejsaren, ja, men då får jag ändå judarnas gud. Det är en bra deal liksom. Mm. De slipper göra det här, men de ber till sin gud i sitt tempel, så att liksom han, ja, den guden är ändå på min sida. Så det är ett bra deal liksom. Mm. Men när det som är, när Paulus i de här församlingarna, när de tar in oomskurna vid de här måltiderna, så är det givet så att de inte, det är otänkbart, alltså att det är som att det behövs inte ens sägas, men det är ju så att inga av de judar, de kommer ju aldrig börja säga bordsbönen till kejsaren.
Nej.
Så att det är att då slutar man det, men att ta in, det är ju majestätsbrott, alltså de här oomskurna som gör det.
Ja.
Då kommer in, alltså de begår ju ett majestätsbrott på något sätt, eller det är inte helt uppenbart då, för man kan ju säga så här, men det är lite så här, ja, men ni fick ett undantag, men det var ju för att erant folk, ni är himla stängda, ni kan ju inte liksom börja ta in vem som helst och säga att de också är med er, för då kommer vi inte, då blir det lite för få böner till kejsaren liksom, då kan vi riskera någonting, så att det här var ju, det är en otroligt politisk utmanande handling att göra det här. Så att det,
ja, det är ju en riskfaktor.
Ja, det är risk, mycket står på spel. Liksom.
Så det är ju också en pågående diskussion, tänker jag mig, vid den här tiden. Hur in your face ska vi vara gentemot ockupationsmakten, världens största imperium?
Det är på riktigt liksom. Det är Jesus mot kejsaren här. Och också så fanns ju också de här renhets... Alltså de judiska hade ju också massor av sina renhetsregler. Jag förutsätter väl att det var liksom kosher mat som man åt liksom. Men det var ju ändå så att man kunde ju bli oren av att umgås med flera folk och det ena med andra. Sådär. Så att det var ju besvärligt...
Ja,
från det... deras synvinkel på det sättet också så ut den här den måltidsgemenskaperna bröt ju med, säkert massa ju, liksom, renhetsregler som de hade liksom, vem man fick och hur man fick äta och umgås och sådär.
Så det kunde vara opraktiskt också helt enkelt att ta in andra.
Ja, precis. Men då är det ju också så här, och då får man tänka på det här med folket som ska vara rättfärdiga också där. Att,
återigen, att man bryter förbundet.
Ja, då bryter man förbundet. Liksom, det här var ju någon renhetsregel som man... Nu höll jag inte den och så. Så att, vad händer då? Liksom?
Ja, det här är en viktig bakgrund att ha med sig. Särskilt i det här avsnittet. För det är det här som pågår bakom texten, kan man säga. För det är intressant annars med just den text vi har valt nu, den här första delen av andra kapitlet. Det är ju att här är det inte särskilt mycket Jesus. Här handlar det om människor av kött och blod och deras relationer.
Ja, verkligen. Alltså man kan ju se, alltså det här, man kan ju se framför sig liksom. Verkligen.
Ja, det här är en riktigt såpa avsnitt om man ser liksom hur plötsligt relationer förändras och vem ska man, vem och
där är också så här, om man tänker och riktigt på såpa grejen så här, den här när det står om att några falska bröder som i hemlighet hade smugit sig in för att spionera på den frihet vi har i den smorde Jesus, då är det liksom lite det man kan tänka sig att han faktiskt menar med det. Det är att de konkret smyger på dem för att när de klär av sig för att kolla om de är omskurna eller inte.
Sant. Så långt tänkte inte jag. Det blir ännu mer bisarrt.
Där han säger så här att de vill föra in oss åter i slaveriet och så här. Det är så starkt ord. Någonting har Paulus upplevt som i den här radikala inklusiviteten och öppnandet som alltså den här friheten, det är någon, alltså det känns som att han tar i liksom ord som är lite för stora på något sätt, för det var ändå liksom, han var ju levde ett sånt liv innan och han var inte slav liksom. Den här friheten och som man har mycket brevet handlar om att det är på något sätt, ni kommer att försöka göra den här existentiella tolkningen liksom, hur han, det är en så radikal transformation, han känner någon, alltså i sig själv där och då. Det är inte så här att vi, och då kommer vi komma till helvetet istället liksom, för det var ju dels väldigt kände där tankar för honom, för Paulus då, men utan det är någonting som händer liksom i honom. Det är radikal, han i sin uppenbarelse av Jesus, sin kallelse, så att det här, så här på det här sättet ska gå till, så ligger en känsla av frihet som är enorm.
Ja, och som inte går i närheten av något han upplevt tidigare. Och då kommer vi lite grann tillbaka till det vi pratade om i första avsnittet kring liksom den här förändringen av Paulus. Hans kallelse, hans möte med Jesus, den uppståndne, och krisen, liksom, förändringen i honom. Och det är det, liksom, just det här, vad var det för slaveri han pratar om? Och det är ju någonting som han kommer in på andra ställen när han talar om skillnaden mellan lag och nåd och så vidare.
Det kommer vi till i nästa avsnitt. Men det är en... Och det man kan se, liksom, jag kan känna igen mig i det här, det är att han är på en plats, han, om man säger så här, nu blir det liksom lite moderna ord med någon sorts andlig resa eller utveckling, att han har kommit till en verkligen fått en så transformerande genombrottsupplevelse som gör att han upplever världen och människor och allting på ett helt radikalt annorlunda sätt. Och sen att försöka förklara det för personer som liksom är kvar i det gamla sättet och, eller det tidigare sättet, om man säger utvecklingsmässigt. Det är otroligt svårt, för det handlar om saker som man inte kan, man kan liksom inte förstå det förrän man är där. Det är,
precis, och det är just det där att för honom vore ju att ta ett steg tillbaka, alltså minst ett steg tillbaka att göra det, och det är också någonting som det är också som Paulus skriver om på andra platser, just det här, vad kan vi göra för att vara smidiga och när ska vi liksom stå upp och säga tvärnej liksom, och här är inte läge för Paulus att vara smidig, här är det tvärnej för att han är så säker, han, det här är liksom dit han har kommit. Så att det kan liksom inte bli tal om att gå tillbaka till och skära i snoppen.
Han är väldigt, han är kompromisslös liksom. Och det, ja, är...
Och det är hela hans beskrivning av det här. Just det här, man får liksom en känsla av besvikelse från hans sida gentemot de här andra personerna som borde veta bättre.
Nästan lite kränkt fortfarande.
Ganska rejält kränkt skulle jag säga. Jo, det är lite offerkofta också sådär. Och just det här liksom att samtidigt också som han målar ju också upp hotet som större, hotet från de här falska bröderna, för de lyckas ju till och med övertyga personer som han har förtroende för.
Och här kan man ju ana något av den affekt som han är i när han dikterar det här brevet, för att det är ju inte världens bästa argument att säga så att nej, men de lyssnar inte på mig i Antiochia heller. Och det gör ju också att den är så pass äkta och att vi har så stor glädje av det här brevet fortfarande. Just eftersom det är så direkt och personligt på något sätt, tror jag.
Det gör ju lättare för oss att känna igen oss kanske. Som medelålders man har jag kanske känt mig kränkt någon gång.
Men Henrik då? Det som en sak som är kul och bra med att läsa just i Galaterbrevet är också att vi får en bild här om hur det fungerade i det tidigaste Jesus efterföljarna.
Mm.
Att det verkar funnits någon sorts råd. Det är väl kanske de som är de 12 och lärjungarna så här, som där Jakob och Kefas och Johannes som de här nämns som pelare, att de var, det var någon sorts råd i Jerusalem, Antiochia som nämns, så där många tänker att eftersom det står när Kefas kom till Antiochia att Paulus är i Antiochia när han skriver här, och det är ju en stor grekisk stad i nuvarande Syrien. Så att det låg nära, hade ju såklart stor judisk befolkning. Mm. Och det var väl ett av områdena som det spreds till först. Och var väldigt centralt.
Ja, det var ju precis. Det var ju en central ort. En av de stora knutpunkterna där och då.
Och sen verkar det som, det är ju efter Paulus. När Paulus är borta från scenen, vad man kan se antagligen är att det kriget som var, alltså det judisk-romerska kriget som var väl året 60-70 eller någonting.
Ja.
Att det här rådet då försvinner. Alltså det splittras och den sammanhållande i centralledningen så att säga, för Jesusrörelsen som fanns i Jerusalem, den försvinner i och med kriget.
Precis, och sen tar det ju sin tid innan det börjar liksom...
Och det är då man börjar skriva evangelietexterna och samla ihop, och liksom då blir det ett mer distribuerat sätt att förhålla sig till allting. Och det finns inga kvar som kan liksom traktera tillbaka till Jesus direkt och sådär.
Så att, nej, då måste man börja skriva ner helt enkelt för att kunna sprida berättelserna.
Precis, men det är 20 år efter det här brevet skrevs, ja, ungefär.
Och det här handlade mycket om människor och relationer och ytterligare ilska från Paulus. Men i nästa avsnitt, där går vi in mer på tron. Vad är det för någonting som Paulus vill sprida?
Ja, vad är han förkunnare? Det kommer han att börja och lägga ut det, så... Följ oss, prenumerera i din podcast-app på G-ordet så kommer du få en notifiering. Du har ställt in det och dyker upp när nästa avsnitt är redo att lyssnas på. Då läser vi Galaterbrevet från kapitel 2, vers 15 till kapitel 3, vers 25.
Vi hörs! My father's face can't save me, but we are still a family. Let's walk this walk together with all the things we still don't see. Here are we now, here are we now, and that is all that matters to me now. Here are we now, here are we now, and that is all that matters to me now. Somewhere, somewhere.